Ja, jag tror att vi får börja. Och jag hälsar er alla välkomna, riktigt varmt, till den nya terminen. Vi ber tillsammans först. Kära Herre, du som har älskat världen, så har du sände Jesus för att bli vår frälsare. Och du sände också profeter för länge, länge sedan för att väcka världen till kännedom om sin synd. Och ändå så måste du straffa människor som har levt i synd. Herre, hjälp att vi inte ska råka ut för denna din straffdom. En sådan som städerna i Siddimdalen råka ut för. Utan att vi i beskydd av ditt försoningsblod genom Jesus Kristus får vara trygga den dag när du omstörtar hela vår jord och ska skapa nya himlar och en ny jord. Ja, Herre, hjälp oss vid ditt ord och med din ande att vi hittar vägen till tryggheten, vägen till blodet som är det enda som kan rena oss och bevara oss. Var med oss ikväll och hjälp oss att läsa och begrunda och förstå det vi behöver förstå. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har nu kommit fram till första Mosebok 19. Och förra gången här före jul så följde vi Abraham när han bad för Sodom, där hans brorson Lot med familj bodde. Men nu kommer vi till det avsnitt där vi ser att åtminstone för staden Sodom så hjälpte inte hans förböner. Vi kan ta en vers i taget, åtminstone nu till att börja med. På kvällen kom de två änglarna till Sodom och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem steg han upp för att möta dem och han föll ner med ansiktet mot jorden. De här två änglarna, det var då de som hade följt Herren, som vi tror är Jesus själv. Och de har då följt med till Sodom, även om de här, den här förbönen inte resulterar i att staden skulle beskyddas. Och änglarna uppenbarar sig som vanliga män. Lot sitter i Sodoms port och han är tydligen då en av de äldste. För det, att sitta i porten, det betydde att man utövar domsmakt eller medverka vid domsmakten. Och där vid stadens port så var det var då en plats där alla mellanhavandena gjordes upp. Lot var genast snabb att möta de här gästerna. Och det var en ödmjuk hälsning som han visade genom att böja sig till jorden. Det var som var brukligt. Och så säger då Lot till dem: mina herrar, kom med till er tjänares hus, tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt imorgon. De svarade: nej, vi stannar på gatan över natten. Lot var gästfri, precis som Abraham, och han tänkte genast på att gästerna behövde härbärge. De behövde också få sin välkomsthälsning med att tvätta fötter och annat sådant. Men de avböjer, och det kanske var för att pröva Lot. För att om de skulle ha stannat på gatan över natten skulle det ha varit fruktansvärt farligt. Det ser vi ju av det som hände sen. Och Lot känner sina stadsbor helt tydligt, så han vet att det här går inte för sig. Han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. Det var en gästfri Lot, som vi märker, han bakar bröd. Det var sånt här bröd som gick snabbt att tillreda. Vi kan väl tänka oss att det var lite som när vi sätter bröd i mikron och värmer från frysen. Kanske det tog lite längre. Och så förberedde man sig för att gå till sängs. Men så kommer de här onda männen i staden och omringar huset. Och det står att det var alla män utan undantag. Och det visar ju tydligt att det inte fanns 10 rättfärdiga i huset. De kallade på Lot och sa till honom: var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Och här använder Bibeln igen det uttryck som ofta beskriver sexuellt umgänge. Att känna någon riktigt till det mest intima. Och det var ju väldigt oförskämt. Det går rakt på sak och säger precis vad de har för syften. Nu har de nya män som inte är bekanta i stan från förr, som de får räknar med att de får leva runt med, eller som de får kända rent av. Det var ju i forna samhällen ganska vanligt att man sysslar med homosexualitet. Det fanns en sån där förfinad form som kallades pederasti. Pederasti. Och det var vanligt förekommande till exempel i antikens Grekland. Det var välbärgade adelsmän, kunde vi säga, som hade pojkar med sig som de utnyttjade. Och det var någonting som faktiskt var rätt så accepterat i deras kultur. Det förekom också i Rom, men det var nog kanske främst antikens Grekland. Men det här var nog en annan företeelse. Det här var nog tydligen mera våldsamt och brutalt. Så det kunde mycket väl ha betytt döden för de här männen om de här, för de här änglarna, om det skulle ha varit vanliga män och om deras, de här stadsborna skulle ha fått sin vilja fram. Vi fortsätter då med vers 6. Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig och sa: mina bröder, gör inte så illa. Lot var mån om att ingen av männen skulle tränga sig in. Jag har ett visst problem med det här förbindelsen här. Så där. Så att den här visningen följde inte med. Lot visar verkligen en stor djärvhet. För det kunde mycket väl ha varit så att han skulle ha råkat illa ut direkt när han öppnade dörren. Nu säger han till de här bröderna, eller till de här männen, mina bröder, och det är lite förvånande. Mina bröder, gör inte så illa. Hur tilltalar han dem som bröder? Man kan väl säga att han verkligen bjöd till att vara artig. Att han ville vara vänlig också mot de här som var sådär, hade en sån där eländig avsikt. Men man kan också säga, se det på det sättet, att han hade anpassat sig för långt till deras orättfärdighet. Han kallade dem bröder trots att de var uppenbara syndare. Och nu säger han sen någonting som får oss att verkligen bli förundrade. Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har sökt skydd under mitt tak. Vad kan han göra? Det var ju så att för på den här tiden så var hederskodex att gästerna får inte komma till skada, inte på några villkor. Men för att skydda gästerna har han då rätt att utsätta sina döttrar för våld? Nej, det har han naturligtvis inte. Det är dåraktigt det här. Så som vi bedömer det som samvete bjuder och Guds lag bjuder, så ska man ju skydda alla människor. Och inte ska han utlämna sina egna döttrar. Man kan avstå från sina rättigheter om det är materiella ting som man själv disponerar över. Då kan man ge efter och gå väldigt långt till mötes. Men man har inte rätt att utsätta andra människor och riskera deras liv. Och det är ju det som det ska handla om här. Men det kan hända förstås, om man skulle söka någonting förmildrande, så skulle man kunna tänka sig att Lot var helt övertygad om att de inte skulle förgripa sig på hans döttrar. De ville ha män. Det är en spekulation. Så det kan vi inte säga så mycket om. Men vi kan också jämföra med en annan brutal händelse som hände enligt Domarboken 19. Vi ska inte börja läsa den nu. Men ni kan ju notera det om ni vill själva läsa, och egentligen så vill man ju inte läsa den. Det är en fruktansvärd skildring av en brutal handling och mord. Och det är också en liknande sak som en man utsätter sin bihustru för, som blir kändad så att hon dör. Och då styckar han henne och skickar henne runt landet som ett bevis på ondskan. Men de svarade: flytta på dig. De sa vidare: denne har kommit hit som främling, och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Det verkar som de här männen ska ha blivit helt rasande, och de tänker gå till attack mot Lot. Lot är ju trots allt en främling i deras stad. Trots att han har varit länge där och bevisat högaktning och sitter i stadens port vid tinget. Han har ju då alltså utövat rättskipning där i stan. Kanske det förargade på det här också, att han som en främling har fått en sån position. Man vet inte. Men arga är de. Och den här ilskan så lyder ungefär som att: kom hit om du vågar. Det lär vara lite mera den betydelsen än att bara att flytta på dig. Det är verkligen ett argt tillrop. Ingen etikett gäller mera. Ingen vänlighet. Utan nu är det råa våldet som händer. Det blir ett tumult. Det finns också en hänvisning i andra Petrus brev 2 till det här som vi ska titta på. I andra Petrusbrevet, där Petrus ger en vinkling av Lots handlande som är viktig att observera. Vi kan ju också säga att den helige ande ger oss här en förklaring. Andra Petrusbrevet 2, verserna 7 och 8. Petrus har strax innan där skrivit om hur Gud har förstört Sodom och Gomorra. Och så säger han: men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogodaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Det här är alltså Herrens egen beskrivning av Lots situation. Vi ser att det verkligen inte är avundsvärt. Det som man kan undra är hur stod Lot ut att bo där i stan, när han hela tiden plågades av att se den här ondskan omkring sig. Men Gud frälste honom, den rättfärdige Lot. Då ska vi ju också senare säga att det var minsann inte någon rättfärdighet som gällde allt hela hans levande. Och så hände det någonting nu. Männen räckte ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför huset slog de med blindhet, både små och stora, så att de förgäves försökte finna dörren. Och om inte förr, så nu ser Lot att det är änglar. Nu är det himmelska krafter som är i rörelse. För de ingriper på ett gudomligt sätt. Mänskligt sett skulle det ha varit omöjligt att göra så här mot en rasande folkmassa. Men de tar tag i Lot, drar in honom, stänger igen dörren. Och sen dessutom så kommer det ett speciellt under. De slår den här hopen med blindhet så att de inte ser var dörren finns ens. Det blir en förvirring. Och vi kan lite tänka på hur Gud insatte förvirring i faraos här i Röda havet, när han slog dem, tog bort, lät hjulen falla från vagnarna och allt möjligt speciellt. Det är ett under. Sedan, tillbaka till texten, vers 12. Sedan sa de till Lot: har du några mer här, någon svärson eller söner eller döttrar, eller någon annan som tillhör dig i staden, så för bort den från den här platsen, för vi ska fördärva den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren, att Herren har sänt oss hit för att fördärva den. Nu ger änglarna Lot chansen att ta med sig ytterligare släktingar, svärsöner. De som skulle gifta sig med hans döttrar, står det i vers 14. Han hade tydligen inte fler barn än de här två. Det finns också tankar om att det fanns två döttrar till, alltså att Lot hade fyra döttrar. Två av dem som inte hade någon man, och sen två av dem som var gifta med två döttrar. Då måste man översätta det här, de som skulle få hans döttrar, med att de som var gifta med hans döttrar. Det finns också den läsarten, men den här är mera sannolik. Det vill säga, de är förlovade eller trolovade, så de har i princip redan bundit sig till äktenskap. Men de har ännu inte flyttat ihop. Så de har ännu inte fullbordat sitt äktenskap. Och därför kunde det också stå så att Lot sa att de här döttrarna aldrig har haft någon man. De var ännu inte gifta. Det står ingenting heller om Lots tjänare. Så står det sen: då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, de som skulle få hans döttrar, och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Lot försöker nu övertala de här sönerna, men de tror att han skämtar. De tror att han hycklar. eller bara låtsas. Och sönerna, de här svärsönerna, förlåt, de blir då kvar där, eftersom de sannolikt har uppfattats som goda män som Lot gärna vill ha med sig, men de lyckas inte med övertalningen. Så här långt varningarna. Och sen kommer vi till den händelsen när det här hemska inträffar. Då tar vi följande vers. När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sa: stig upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd. Nu kan vi säga att det som sker här i fysisk mening, när änglarna skyndar på Lot och säger att han ska ta med sig sin familj, sin hustru och sina döttrar, så att det inte går under genom stadens synd, det sker i andlig mening i en ogodaktig kyrka, då villfarelsen kopplar greppet om kyrkan, så att man inte mera kan drivas ut. Då ska vi fly för vårt liv. Jag ska citera Luther, vad Luther säger här. Vi varnas alltså i uppenbarelseboken, det är då 18:4, där det står att vi ska dra ut ur Babylon för att vi inte ska gå under tillsammans med henne. Vi varnas alltså i uppenbarelseboken att skilja oss från Babylon och lämna henne, det vill säga vi måste fullständigt fly från påvekyrkan om vi inte vill gå under med den. Det här är väldigt intressant, för att man brukar ibland framhålla att Luther ville aldrig gå ut ur påvekyrkan, utan i själva verket så stod han kvar där så länge han fick. Och sen blev han utdriven genom bannbulla och sådant. Men i själva verket så säger han i Genesis-kommentaren att så här måste vi göra, att skilja oss från påvekyrkan. Och det är ju påvekyrkan som han ser som den stora kyrkan. Och här har vi också en stark befallning att inte befatta oss med den avfälliga kyrkan, sådan som den är idag. När Lot dröjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar. Ty Herren ville skona honom. De förde ut honom, och först när de var utanför staden släppte de honom. Det är väldigt dramatik här. Lot dröjde. Det var inte lätt att lämna Sodom. Och här måste jag nog verkligen också komma med en personlig bekännelse. Jag har dröjt också. Och Gud har använt olika medel för att ta mig vid handen och dra mig ut. Det här är någonting som vi känner igen. Det är väldigt svårt att lämna det som är kärt och dyrbart. Oerhört svårt. Lot dröjde. Han är lika vankelmodig som många andra gånger. Det är en svaghet han har. Och den svagheten så känner vi människor igen. Men Gud är långmodig och han vill rädda oss. Men vi ska inte fresta honom genom att dröja nära farorna. Fast det inte var lätt för Lot och hans familj att brådstörtat överge allt, så måste de göra det. Till och med så att änglarna tog dem vid handen och drog dem ut ur staden. Först när de var utanför staden släppte de honom, då de var borta från det onda. Och vi ska också tänka på att det är en påminnelse om att Jesus kommer lika snabbt tillbaka för att omstörta världen, så som förstörelsen kom över Sodom och Gomorra, de här städerna. När de hade fört ut dem sa en: fly för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under. Det är en intressant detalj här. Sade en. Det kan ju ha varit så att det var en av de här änglarna som var talesman för den båda. Det är den troliga läsningen av det här. Men intressant är att Geselius i sitt bibelverk säger att här har Herren återvänt. Det är Herren Jesus som har kommit tillbaka, som hade talat med Abraham, och nu här, inför den här drabbningen, har han kommit tillbaka. Det är han som talar här nu, då det står, då sa det en. Nå, det här vet vi inte. Jag har inte hittat den tolkningen hos andra. Det finns nu fyra befallningar här. Den första är fly för livet. Den andra är se dig inte tillbaka. Den tredje är stanna inte. Den fjärde är fly till bergen. Vi ser senare av Lots hustru hur farligt det var att se sig tillbaka. Och det grundar sig på det här att se sig tillbaka, på att vi är för hårt bundna till det jordiska. Antingen till materiella ting eller till kära vänner, släktingar, familj. Det här är sådant som hotar att binda oss. Och där kan vi också komma ihåg vad Jesus sa, att det ska bli söndringar i familjerna till och med. Vi kan inte binda oss mera vid familj och släkt än vid Guds ord. Och för att vi inte ska riskera återfall ska flykten ges snabbt. Bergen, som det omtalas här, så de brukar betecknas som ett fäste. Bergfast, det som håller. Där är vi trygga, uppe i bergen. Men det finns en annan aspekt också. Och det är att bergen ofta är otjänliga och dåliga att livnära sig av. För Lot, han var ju en fåraherde eller en boskapsherde på samma sätt som Abraham. Och han behövde betesmarker. De var tjänliga betesmarker utanför Sodom. Antagligen var hans tjänare någonstans ute på marken. Det vet vi inte. Men nu måste han fly till ett ställe där det var otjänligt. Han fick inte heller ta djuren med sig. Men det var ett otjänligt ställe, alltså det var att flytta från ett sådär i materiellt avseende, ett jordiskt paradis, till en jordisk öken. Så det var mycket som band. Men han fick klara besked. Men Lot sa till dem: O nej, herre. Din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon, och du har visat din stora godhet mot mig genom att rädda mitt liv. Men jag kan inte fly upp till bergen, för då kan olyckan komma. Då kan olyckan hinna ifatt mig så att jag dör. Lot erkänner, han börjar med tacksamhet. Han erkänner Guds nåd. Och på samma sätt så ska vi, när vi närmar oss Gud i bön, så ska vi i första hand tacka Gud för hans nåd och barmhärtighet. Sen kan vi frimodigt komma fram inför Gud med våra böner. För han har sagt åt oss att vi får komma i Jesu namn och be om allt vad vi önskar. Nu kommer Lot djärvt och ber om att inte behöva gå så långt som till bergen, för det är långt borta. Och Lot känner sig trött. Han är ganska gammal vid det här laget. Och så är han rädd att han inte ska hinna undan. Men det viktiga här är: Lot tvekar på grund av att han inte vågar tro på Guds löften och kraft. Så säger han: Se, staden där borta ligger ju nära. Det är lätt att fly dit och den är liten. Låt mig fly dit så att jag får leva. Staden är ju liten. Det fanns 5 städer på Siddimslätten. Vi har ett ställe i 5 Mosebok 29 som nämner 4 av de här städerna, det vill säga de 4 som omstörtades. 5 Mosebok 29, 23. Och det är sista delen av denna versen, vi behöver inte läsa helheten. 5 Mosebok 29, 23. När Herren i sin vrede och förbittring omstörtade Sodom och Gomorra, Adma och Seboim. Här nämns de här 4 städerna, och de har ju tidigare också nämnts i 14 kapitlet. Och den 5, den fick nu namnet Soar, det ser vi av fortsättningen. Den hade tidigare hetat Bela, om vi ser i 14 kapitlet, men vi går inte tillbaka till det nu. Så ser vi där att det var Bela. Då svarade han honom. Alltså Gud svarade genom ängeln. Jag ska göra som du vill också i detta. Jag ska inte omstörta staden som du talar om. Om vi tänker på hur Lot tilltalar den här ängeln, så kan man mycket väl förstå att Geselius drar slutsatsen att det är Gud själv, Jesus själv, som har kommit tillbaka. För han tilltalar honom Herre i vers 18. Och han som talar i jag-form. Jag ska göra som du vill, också i detta. Och man kan ju undra om änglarna har fått fullmakt av Gud att svara på bön av en människa på det sättet. Nåja, naturligtvis, ängeln står ju i kontakt med Gud och utför hans uppdrag. Men det är en intressant tanke att det här var Jesus som hade vänt tillbaka. Nu lovar alltså Gud att höra Lots bön, trots hans vankelmod. Trots att han inte litar på att Gud ska föra honom, att han ska få krafter att föra honom ända till bergen. Jag ska inte omstörta staden som du talar om. Bönhörelsen kommer inte av det att Lot var särskilt gudfruktig, för vi ser ju det att Lot var svag. Men det kommer sig av att den som åkallar Herren kommer Gud att höra. Den som åkallar honom kommer inte på skam. Och så säger fortsätta Gud, men skynda dig att fly dit. Ty jag kan inte göra något förrän du är där. Därav fick staden namnet Soar. Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Här har Lot makt att fördröja Guds straffdom till en viss tid. Gud säger att jag kan inte göra någonting förrän du är där. Eftersom Gud har lovat att skona Lot, så betyder det också följdriktigt att han kan inte omstörta de här städerna så att Lot drabbas, utan han måste vänta. Han beskyddades av Gud. Där har vi återigen ett löfte om bönhörelse, om hjälp i all nöd. Lot och hans familj hade tydligen brutit upp från staden i gryningen. Det står ju att det var när gryningen kom skyndade änglarna på Lot. Så det var när det första lilla dagsljuset började visa sig som flykten skedde. De har gått ganska raskt. Solen går upp, eller ljuset tilltar ganska snabbt i de här områdena. Mycket snabbare än här i Norden. Och det betyder att de var inte så väldigt lång väg. Hade inte så väldigt lång väg till den här staden. Man kan gissa, även om man inte vet var den här staden fanns precis, eller man vet inte var någon av städerna fanns, så kan man gissa att det kunde vara några kilometer, kanske på sin höjd en mil, som de måste springa. Så det kunde ha varit en timme, en och en halv, innan de var framme vid Soar. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren, över Sodom och Gomorra. Det här är ett märkligt ingripande. Det är för det första förstås att Gud låter ett sådant under ske. Att eld och svavel regna ner från himlen, från Herren. Och det andra, det är att det står väldigt konstigt i hebreiskan. Det står att Herren lät det regna från Herren. Herren lät det regna från Herren. Och det står i folkbibelns översättning på det sättet liksom grupperat att man att det är som enklare att förstå det. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren. Och här kan man också läsa in att det är Herrens redskap, alltså Jesus Kristus, som är den som verkställer Guds dom. Och därför är det Herren, Gud den nådige, men också den rättfärdige, som låter Herren, sin son, sitt redskap, utföra sin straffdom. Nu gick då alltså allting i staden under. Människor, hus, boskap, allt gick under. Och nu ska vi igen gå till andra Petrusbrevet och se vad Petrus drar för slutsatser av det här. Andra Petrusbrevet 2, det är i samma sammanhang där vi tidigare läste om Lot. Andra Petrus 2:6. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade med aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Det här är alltså ett exempel. Och då ska vi tänka på att han i tredje kapitlet i samma andra Petrus brev talar om hur det ska gå till när han på den sista dagen omstörtar hela jorden. Då talar han om ett våldsamt dån och hur himlakroppar ska upplösas av hetta. Jorden och de verk som är på den ska inte mera finnas till. Och himlarna ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta. Det här är verserna 10 och 12. Där lämnar vi Petrus igen. Det här är alltså en grym händelse. Nu kan vi också notera att geografin i det här området visar belägg för att det verkligen har hänt någonting märkligt där. Geografin och lämningarna visar att döda havet tidigare var betydligt kortare. Alltså det finns som en halvö mitt i döda havet där döda havet förr tog slut och sen nedanför var det den här slätten, Siddimslätten. Och egentligen så vet man inte heller om ens döda havet fanns på den här tiden, utan om det uppstod då i samband med det här. Men åtminstone den här nedersta delen av Siddimslätten, så den är grund. När döda havet är flera, en par 300 meter djup, så är den här delen bara ett par 3 meter. Alltså grundvatten i den här nedersta delen. Och den mark som finns där, den är väldigt svavelhaltig. Asfalt, bäck och vad man nu kallar sånt som finns där. Det finns saltstoder där, när vi sen talar om Lots hustru. Såna här lämningar som är väldigt saltiga. Så det är precis ett minne. Därför säger Petrus, det här är ett exempel. Hur det ska gå för de ogudaktiga som ska vara under detta som sker, som ska fördärvas av det hemska också på den yttersta dagen. Sen går vi vidare igen. 25. Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Allt som växte och levde gick under. Och där har vi det här dagens vittnesbörd om det väldiga och kusliga som skedde då Gud omstörtade städerna. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka och hon blev en saltstod. Det var så, det ser vi tydligt, att Lots hustru hade inte kunnat släppa tankarna på sitt hem och vad som blev kvar. Hon överträdde Guds direkta förbud. En av de här befallningarna lydde: se dig inte tillbaka. Skynda, se dig inte tillbaka. Det här att se sig tillbaka betyder att man fäster sig, att man inte vill skiljas från det som man måste skiljas från. Och hon straffades omgående. Man har tänkt sig att hon kanske då blev efter och att hon därför drabbades av något av den här svavle och asfalten som regnar från himlen. Men av texten så framgår att det här var ett under. Det var ett direkt ingripande. Det finns två ställen i Lukas som vi ska tänka på här. Och det finns i Lukas 9 och Lukas 17. Först Lukas 9. Vers 62. Jesus har undervisat om efterföljelsen och sagt till en att han ska låta de döda begrava sina döda. Och Jesus sa till en som sa att jag vill först ta farväl av min familj, svarar Jesus. Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Här anspelar Jesus tydligt på Lots hustru. Då man har satt handen till plogen, det vill säga börja tjäna Herren, så ska man inte fastna vid de tillhörigheter, de band som binder oss med den ogodaktiga världen. Och sen 17 kapitlet. Lukas 17. Vers 32. Tänk på Lots hustru. Det här är inbyggt i ett sammanhang där Jesus talar om Guds rikes ankomst. Han påminner om Noas tid. Hur människorna visste inte om någonting. Gud kom på en gång, lät floden komma. Och så påminner han om den dag då Lot gick från Sodom. Det ska vara på samma sätt den dag när människosonen uppenbarar sig. Vers 30. Och så säger Jesus: kom ihåg Lots hustru. Hon vände sig om. Hon var bunden till det materiella. Eller hon var bunden till dem som var kvar. Att se sig om betyder alltså att avvika från Guds ord. Hon bröt mot Guds ord. Och hon lät sig fyllas av sådant. Tankar som inte hörde till kallelsen till Guds rike. Så kommer vi till Abraham. Tidigt följande morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet. Han såg då rök stiga upp från landet som röken från en smältugn. Vi vet inte var Abraham övernatta. Det var ganska långt till Mamres Terebintlund där han bodde. Från det ställe där han antagligen då hade sett ner över Sodom tillsammans med Herren. Men det kan hända att han hade gått hem. Och nu kommer han i alla fall tillbaka till den platsen. Och han gick tidigt, och det tyder ju också på att han hade en bit att gå. För när han kom fram, då såg han som rök som steg upp från landet, som röken från en smältugn. Då hade det skett. Det var inte då mera regn av svavel och salt och asfalt, utan det hade gått förbi. Och det var bara röken som var kvar. Nu såg han att det fanns inte 10 rättfärdiga i staden. Han hade inte fått det beskedet kvällen innan. Nu såg han domen var verkställd. Vi kan tänka oss hur Abraham upplevde det. Hade Lot blivit skonad, hans brorson, Lot och hans familj. Han visste ingenting. Det var fruktansvärt att se ner över staden. Då Gud fördärvade städerna på slätten, tänkte han på Abraham och förde ut Lot undan förödelsen när han omstörtade städerna där Lot hade bott. Vi ser alltså att Gud tänkte på Abraham och därför skonade han Lot. Det var löftet till Abraham och Abrahams rättfärdighet och hans bön. Den verkan hade åtminstone Abrahams förbön. Att Gud skonade Lot och hans familj. Eller hans döttrar. Och han skulle ha skonat Lots hustru också om hon hade velat följa med. Och han skulle ha skonat hans svärsöner också om de hade velat följa med. Men de ville inte. Här ser vi alltså också Guds nåd. Mitt i den här straffdomen lyser Guds nåd. Det var Guds omsorg om Abraham som gjorde att han skonade honom. Att han skonade Lot. Man kan säga att Abraham räddade Lot en andra gång. Han hade räddat honom från Kedor Laomer, om det står i 14 kapitlet, och nu räddade han Lot genom sin förbön. En dramatisk beskrivning av förbönens makt. Så kommer vi tillbaka till Lot och hans döttrar. En mycket, mycket konstig historia. Lot drog ut från Soar upp till bergsbygden. Och bosatte sig där med sina båda döttrar, för han vågade inte bo kvar i Soar. Han bodde med sina båda döttrar i en grotta. Lot är vankelmodig igen. Han hade fått Guds löfte att bli skonad genom att fly till Soar. Men han har sett hur städerna omstörtades. Och så tänker han, månne det inte går på samma sätt med den här stan. Så då vågar han inte annat än, då for han så småningom. Han skyndade kanske inte då lika mycket, men han for i alla fall upp till bergen. Kanske han tänkte på det att Gud först hade sagt att han ska få fly till bergen. Och nu gör han allvar av det. Men i alla fall, det är ett vankelmod det här också, för att Gud hade ju sagt att han ska skona honom där. Nu kan man också säga att Lot hade flytt från de onda människorna som fanns runt om honom i Sodom. Äntligen hade han blivit fri från dem. Men det som han inte blev fri från, det var hans onda natur. Hans eget onda hjärta. Och det ser vi nu här i fortsättningen. Då sa den äldre till den yngre: vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man brukar göra överallt på jorden. Den här händelsen är ett exempel på hur också det folk som Gud älskar och som känner Gud, hur det också faller i synd. Nu måste vi förstås räkna med att Lot och hans döttrar var fruktansvärt upprörda och sönderslitna i sin själ. Det som de hade upplevt, det var någonting förfärligt. Det var ett sorgarbete utan like. Och vi kan tänka det att de var inte vid sina sinnens fulla bruk riktigt. Sådär. Nej, döttrarna, de tänker nu på hur ska det gå med vår familj? Var finns alla män? Jo, de är döda. De är där nere i dalen. Och männen i Soar, De måste ju ha sett att det fanns folk där. De vill väl inte ha någonting med dem att göra eftersom de hade kommit från de onda städerna. Så de tänker att vi kommer inte att få några barn. Så nu hittar de på själva. Kom så ger vi vår far vin att dricka och sedan ligger vi med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka den natten, och den äldre gick in och låg med honom. Han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. döttrarna begår incest med sin far, eller om vi så vill säga att fadern begår incest med sina döttrar. Motivet var att släktens fortbestånd. Det står verkligen ingenting om att de var fyllda av lusta och sörjde över att de inte hade någon kar. Utan det står bara att de var upptagna av bekymmer för släktens fortbestånd. Och det här gör att Martin Luther urskuldade dem i viss utsträckning. Säger att det här var ett gott uppsåt. Men de ger sin far vin att dricka. De dricker honom berusad. Och den äldre ligger med honom. Och det står ingenting om att han inte visste vad som skedde. Men han visste inte när hon kom. Och han visste inte när hon steg upp. Så han var nog rätt så omtöcknad. Man kan fråga sig varför den här historien finns med i Bibeln. Verkligen ingenting att ha. Man kan jämföra med flera andra historier som finns både i första Mosebok och senare i Bibeln, som är grymma, fruktansvärda. Mose drar sig inte för att berätta hurdana människorna var. Riktigt deras dårskap. Det här som döttrarna gör, det var inte ens brukligt bland hedningarna. För det var en sak som också hedningarnas samvete sa, att man ligger inte med sin egen far. Vi kan inte heller ta bort ansvaret från Lot, även om han var drucken. Det är ungefär som att den som åtalas för dråp och för att ha kört ihjäl en människa i fyllan säger att jag visste inte vad jag gjorde för jag var i fyllan och jag minns ingenting av det. Tänk om vårt rättsväsende då skulle frikänna den personen på grund av det här. Säga att han var inte tillräknelig eftersom han var full. Nej, så gör man inte. Man blir nog straffad om man har handlat illa också, även om man har gjort det i en sån situation. Vi kan inte frånkänna Lot ansvaret. Men sen fortsätter det här. Följande dag sa den äldre till den yngre: jag låg med far i natt. Nu ger vi honom vin att dricka i natt också. Sen går du in och ligger med honom så att vi får barn genom vår far. Det här är en planlagd synd. Den är ingalunda någon sån där hastigt uppkommande eller någonting som kommer i ruset och som det kan hända människor att man gör saker i oöverlagt och sen ångrar det, utan det här var planlagt. Och oberoende även om det skulle ha varit bara av hänsyn till att få barn, släktets fortbestånd, så är det verkligen inget föredöme. Så gav de sin far att dricka också den natten, och den yngre låg med honom. Han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Det här är en undervisning som Mose vill ge oss om människors natur. Och det vill säga oss att om omständigheterna föreligger, om vi kommer in under tillräckligt svåra omständigheter, så finns det ingenting som inte vem som helst av oss skulle kunna göra. Ingen synd är så stor att inte vem som helst av oss skulle kunna göra det, om vi råkar in i tillräckligt besvärliga omständigheter. Det här är kloka män som har sagt tidigare. Och det här är verkligen ett exempel på det. Vem som helst, också den gudfruktige, kan råka i svår synd. Och det här är ett exempel för att vi ska undvika dessa situationer. Det som Lot och hans döttrar borde ha gjort, det var att ha undvikit ruse som gjorde att de fick till det på det här sättet. Och naturligtvis att lita på att Gud skaffar åt dem fortplantning avkomma och inte ta saken så med incest, med grym synd. Det här måste ju ha varit en stor prövning för Lot. Luther gissar att Abraham var och trösta honom. Abraham kunde inte låta bli att söka upp honom. Vi vet ingenting om det. Det står ingenting om Lot efter det här. Annat än i Nya testamentet där man hänvisar till honom. Sen har vi bara slutverserna. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till de nuvarande moabiterna. Mose vill beskriva hur fiendefolken moabiterna och ammoniterna har uppkommit. Först Moab. Och då kan vi tänka på fjärde Mosebok 22 och framåt, fast vi inte ska läsa det nu. Det var då när man försökte gillra en snara genom profeten Bileam för Israel och förbanna Israel. Israel hade fått instruktioner också att vara försiktiga. De ska inte gå ut i krig mot Moab och ammoniterna för att de härstammar från Lot. Men vi kan tänka på att Rut, som blev stammor till Jesus, hon kom från Moab. Så Gud kan förlåta, han kan upprätta också det som har gått galet. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfar till de nuvarande ammoniterna. Och båda de här är då alltså fiendefolk till Israel. Långa tider framåt. Det finns också förklaringar till de här namnen. Moab betyder från fadern. Och där vill då den här äldre dottern alltså säga att den här sonen så har blivit till genom hennes far. Medan Ammi, Ben-Ammi betyder mitt folks son. Så då är det folkets son som det här avser. Därmed är vi klara med kapitel 19 och får nästa gång komma in på Abraham och Abimelech. Och framförallt på hur Isak föds och Ismael och Hagar drivs bort. Det kommer att bli huvudsaken nästa gång. Och vi får avsluta med ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det vara begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.